Benne.
Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul.
Trion Bulten, Wallin, Gide.
Det är så bra, ja. Jag älskar det.
Och Södergren jublar.
Hög frekvens, högt tempo. Deflected in a save. Rebound save.
That was brilliant. Oh my goodness. Det gillar vi så mycket.
Jag älskar det.
En levande legend.
Det är ju helt fantastiskt.
Andas och njut.
Hockeyvänner, Viaplays hockeypodcast skriver avsnitt nummer 280. Ni är mycket varmt välkomna till ungefär en timmes ishockeysamtal om väldigt mycket. NHL bland annat, blir det slutspel och hur kommer slutspelet se ut i så fall? SHL, en stor enkät där vi har pratat med samtliga sportchefer och general managers om hur coronakrisen har påverkat lagen och ligan. SDHL, vi ska få fram de främsta svenska spelarna från den gångna säsongen och prata lite om ligans framtid där också. Och så blir det reportage om Patrik Hörnqvist, det blir nostalgi och det blir hockeyquiz. Så var redo, vi drar igång nu på Viasat Sport Premium på Viaplay och imorgon onsdag kommer det ut som podcast också på I Like Radio. Som vanligt tillsammans med två experter, dagens expert Erik Granqvist och Rickard Wallin. Och Rickard, man sparkade ju igång Bundesliga i våra kanaler i helgen som var. Hur mycket hopp gav det för dig som är en ishockeyälskare?
Jag tycker att det är spännande att man kör igång, såklart som alla andra som är intresserade av sport, att man kör igång sporten på något sätt och ändå får någonting som du säger och får upp hoppet för att det ska återvända till normalt igen någon gång inom inte allt för lång framtid. Men vi kan väl vara överens om att det var härligt att se matcher igen, men det blir ju inte riktigt samma ändå utan publik. Så det är den ekvationen som jag sitter och grunnar på, hur man ska få ihop på bästa sätt, för att man får väl kanske bara vänja sig vid att det kommer vara utan publik i början i någon form. Så kanske lika bra att Bundesliga då, som inte är våran sport, hockey, testade det här än att man skulle slänga in en tom ishall. Men det är klart att, som du säger, att det blev lite hopp, att det var någonting som bröt vardagsrutinerna och sportsidorna inte bara fylldes av krisrubriker hit och dit.
Nej, det var skönt och det kommer nya matcher till i helgen som kommer, såklart allting i via play. Erik Granqvist har varit på golfbanan, är kvar där som det ser ut när man följer det i tv-format också. Vad händer där idag, Erik?
Jag tog en bild här på Tore Kov där jag sitter nu också. Jag gjorde faktiskt birdie från ruffen, men problemet var att jag blev så glad att jag jublade med min partner när jag spelade open, så jag trampade ner ett kaninhål. Så jag har stukat foten nu, så det bultar i foten, men det bultar också i mitt hockeyhjärta, för nu närmar det sig verkligen nedsläpp i NHL och jag är uppe på att nosa på 99% chans helt plötsligt att vi kommer att få se NHL i slutet av juli, början på augusti. Det är ju underbart. Och sen vill jag säga, Bundes, jag satt som klistrad och såg sändningen. Det norska fenomenet gjorde mål igen när Dortmund vann. Och 8 spelare sträckte sig på 6 omgångar. Så därför vill jag se att NHL ger spelarna chansen att verkligen komma in i det. Alla har inte haft samma förutsättningar. Svenskarna till exempel, de har kunnat träna på is. Medan vissa där borta i Nordamerika knappt har kunnat gått utanför sina lägenheter, vissa av dem, med dåliga förutsättningar. Så ge spelarna 3-4 veckor att komma på is, spela någon träningsmatch, få till fysen, så att vi inte får se de här sträckningarna direkt i världens bästa hockeyliga.
Ja, det är bra, men du verkar laddad i det här avsnittet också, Erik. Så sitt lugnt där, håll koll på foten, så tar vi oss igenom ett nyhetssvep som präglas av det här. Ja, det skulle ju varit blågult jubel ikväll hade vi hoppats på när det varit prestigemöte med Danmark i den sista gruppspelsmatchen av ishockey-VM i Schweiz. Det kommer ju inte bli det. VM-turneringen är ju inställd sedan länge, det har vi ju koll på. Men finalen skulle avverkats på söndag. När det handlar om Quebec Nordic, så den här tröjan som satt så fint på Mats Sundin och även på Peter Forsberg, så kanske den gör comeback till nästa säsong. Det var då 25 år sedan Quebec lämnade för spel i Colorado istället, och man ska fira det genom att använda Quebecs tröja är tanken. Tröjorna på, ja, kanske blir det verklighet nu då, när NHL börjar öppna upp så smått för Ovechkin och de andra stjärnorna. Man diskuterar om ett slutspel med 24 lag där det skulle bli utslag direkt då, och det är 2 spelplatser som nämns då, där det skulle vara respektive 12 lag på varje ort då, för att verkligen få fram en Stanley Cup-mästare även den här säsongen. Hur tänker du kring hela det här, Rickard? Erik var uppe på 99% att det skulle bli spel. Hur ser du på det?
Ja, det har ju svängt lite fram och tillbaka i den där procentmetern som herr Granqvist har, men jag förstår honom att han har svängt uppåt. Han är ju en känslomänniska, den gode Erik, och det är därför vi gillar honom så mycket. Men det är klart att när de här positiva indikationerna kommer, så så går ju förhoppningarna upp, och det skulle ju vara konstigt om man lägger ner allt det här jobbet och inte får ut någonting av det. Så någonting lutar åt att det blir, men jag vet inte riktigt hur man ska känna för det här. Det blir ju väldigt speciellt, och liksom den stora grejen där vi har varit inne på förut, att det är så ofantligt mycket pengar som NHL förlorar om man inte på något sätt spelar färdigt med tanke på tv-avtal och allt det där. Så något kommer det bli, det är jag helt övertygad om också. Det är bara en fråga om var, när och hur nu, och där i tvistar det lärde. Men det som kommer ut, och när det börjar sippra ut det här om 24 lag, det ska vi nog tro att om de kör igång så kommer det bli det formatet. Något annat verkar de ha övergivit, att man skulle hitta någon form av ett vanligt slutspel i alla fall. Utan det behövs lite nytänk, eller mycket nytänk, för att få igång det här. Jag vet inte hur man ska göra med allting här också. Med gamla spel på vem som skulle bli Stanley Cup-mästare. Det blir helt nya förutsättningar. Men man är ju beredd att köpa det mesta nu eftersom det är så himla tomt.
Just det formatet med 24 lag, Erik, hur skulle det fungera?
Väldigt bra. Wallin ibland gillar ju inte play-in i SHL, och jag har också varit lite kritisk till det. Men här blir det ju en fråga om play-in då i NHL för en gångs skull. Att det är några lag som är borträknade, de är inte med. Men bland de här 24 så kommer det bli play-in mellan vissa lag, kanske en bäst av tre. För att utkristallisera vilka 16 som då ska spela ett vanligt Stanley Cup-slutspel. Alternativt om man spelar kanske bäst av fem och gör det på två eller fyra orter. Och jag föreslår Vegas, där finns det massor med hotell och perfekta faciliteter. Och Edmonton Oilers har ju också sagt att vi kan ta emot 12 lag i deras fina arena och deras komplex där. Så det kan antingen bli fyra hubbar som de pratar om där, eller två hubbar. Och Gary Bettman, bossen, säger att de har 8-9 platser de laborerar på. Men på något sätt, det är 5 miljarder svenska kronor, alltså 500 miljoner dollar på spel. För blir det spel där borta, då kommer tv-pengarna komma in till NHL-lagen. Blir det inte spel så kommer de inte in. Och jag pratar med agenter idag, jag har breaking news från Schweiz. Det ska jag ta som steg två här. Men steg ett är att spelarna har ju inte fått ut sina löner ännu. De skulle ha fått sista lönen i april, men den bara skjuts upp. Och alla spelare börjar nu bli inställda. Det är Ratko Gudas och några till som har uttryckt sig väldigt negativt i det här. Tycker inte att man ska riskera någonting. Washingtons stora back då, som är hemma i Europa tror jag. Men han gillar inte det här. Men annars är det väldigt många som har uttryckt positivt till att starta med 24 lag. Och Connor McDavid och John Tavares för ju spelarnas talan gentemot ligan. Och de vill se det här formatet. Så jag tror som sagt att det kommer att bli av. Och den andra raketen jag fyrar av nu, det är att vissa schweiziska toppklubbar fryser nu 50% av lönen. Alltså halva lönen för stjärnspelare. Och det är alltså toppklubbar uppe topp 4 i ligan. Så de drar åt svångremmen rejält. Sådana enorma ekonomiska konsekvenser även för en sån liga som är så pass rik som den schweiziska högsta ligan.
Ja, intressant information där från schweiziska ligan. Har vi hoppat till liga som ligger lite närmare oss då, den svenska ligan, SHL, där det inte blev någon mästare den här säsongen. Allting blåste sig av då på grund av coronakrisen. Vi har gjort en enkät där vi har varit i kontakt med samtliga sportchefer eller general managers i de 14 elitlagen i den högsta ligan för att ta reda på hur det har påverkats och hur det ser ut i klubbarna under den här tiden. Och det är intressanta svar som har kommit också. Framförallt då, hur förberedd man var på den här krisen som dök upp där helt plötsligt och gjorde att allting ligga på is, minst sagt då, när det gällde hockeyn också. Och tittar man på svaren som jag fått från de här 14 sportcheferna och general managerna, just hur förberedda ni var på att kunna hantera coronakrisen, så var det 21% som var förberedda. 58% ej förberedda och 21%, tre stycken då, som svarar vet ej. Rickard, hur tänker du kring det här? Att det i alla fall var tre stycken som var förberedda, kanske inte just precis på en coronakris, men just en kris ändå.
Jag skulle vilja veta hur man resonerade när man svarade att man var förberedd på den här coronakrisen, för att den bara smög på hela världen som inte var förberedda. Så det har ju varit väldigt fint om man hade kunnat sitta och säga att vi hade en plan för det här. Det är klart att det är ingen som hade en plan på att avbryta säsongen. Däremot kan man vara förberedd på att få ett inkomstbortfall i någon form, tänker jag.
Ja, det handlar ju om en ekonomisk kris här också. Ja.
Ja, precis. Så det är väl det som man har tolkat svaret då, att man hade någon slags krisplan. Men i det formatet och i den storleksordningen som det här blir, så tror jag att alla kommer bli så påverkade att det inte spelar någon egentligen roll, utan det är väl bara att man förlorar lite mindre, för det här kommer bli så otroligt kännbart ekonomiskt. Men lite grann beroende på också hur hela världsekonomin kan kicka igång här, för att det som kommer märkas i efterhand, det har vi varit inne på förut i podden när vi har diskuterat, det är ju att alltså sponsorpengarna, om man tittar på SHL, kommer sannolikt minska ganska markant med tanke på att många företag har det så tufft. Så det tror jag kommer bli den stora utmaningen som kommer märkas först lite efter allting är över också. Och så i nuläget så kommer det bli att försöka på något sätt bara härda ut så gott det går och inte tappa fotfästet någonstans. Och sen kommer det bli samma förutsättningar för alla igen och försöka hitta nya vägar och få in intäkter, för att det kommer förändra hela samhället och det kommer framförallt förändra idrotten.
Och ett par citat då från sportchefer i den här frågan som vi ställde i enkäten, så kan man fånga upp Joakim Eriksson, sportchef i Djurgården. Vi är bra ekonomiskt rustade för eventuella konjunktursvängningar, säger Joakim i Djurgården. Och Stefan Nilsson, sportchef i Luleå, inte alls, men jag tycker vi kan hantera situationen på ett bra sätt. Angående då frågan då, hur förberedda var ni på att kunna hantera den här krisen? Vad känner du över Djurgårds svaret där, Erik? Att de är bra ekonomiskt rustade?
Ja, det var det. De här 21% som angav att de var förberedda, det är ju inte egentligen för en coronakris som ingen i stort sett kunde ana, utan det är att man har i ladorna, och man har inte tagit sig kostnader över huvudet. Alltså man är beredda på att det kan hända saker som gör att det kan bli en konjunktursvängning eller på något sätt påverka ekonomin. Och det var det Jocke i det här fallet var inne på. Och Skugga Nilsson menar ju på att han, sportchefen i Luleå då, att de var inte alls förberedda på det här. Och det var de ju inte när det gäller själva covid-19 och sådär coronakrisen som har uppstått. Men däremot så även de har ju sett över sin ekonomi så tillvida. Jag pratar med agenter idag igen, och flera agenter säger att det är upp till 20% och över det som SHL-klubbarna kommer behöva strypa sina spelarbudgetar. Så det är ett snitt på drygt 40 miljoner kronor SHL-lagen har. Och det kommer alltså, det kommer ner till, vissa lag kommer att behöva sänka med över 8-10 miljoner kronor för att det drabbas så hårt. Och många sponsorer, bland annat Sylvegård i Malmö, säger att man vet ju inte hur marknaden reagerar. Vissa sponsorer där har pumpat in lite mer pengar till och med, beroende på vilken sektor de kommer ifrån. Och vissa andra kommer ju absolut inte kunna pumpa in lika mycket. Så det här är ju, det är ju väldigt ovisst hur det här kommer gå in. Jag pratade med Fidde Andersén idag faktiskt, Rögläs legendariska matris. Och han sa att nej, men vi vet ju inte ens om serien kommer starta 19 september när Rögle ska möta hårdsatsande Linköping här i Catena Arena. Det är ju inte säkert heller att SHL drar igång, och ska dra dem igång utan publik, då kommer vi få se Rickard Wallin sitta och skaka på huvudet. Och en sista grej, förlåt jag pratar länge, men ni hörde Bundesliga, hur man hör spelarna prata, eller hur? Mm. Kan ni tänka er NHL med tomma läktare eller SHL tomma läktare, och man hör allt som sägs på isen? Det kommer bli mycket beep, beep, beep i NHL-sändningarna i så fall.
Ja, vi kommer ihåg när de mickade upp spelarna under World Cup där för ett antal år sedan också. Ja, du rusade vidare där från golfbanan till hockeyrinken, Erik. Och vi gör samma sak i vår enkät och kom in på det, Erik. Snuddade vi när det gäller lönebudgetarna på grund av coronakrisen som har varit. Då. Hur påverkar krisen er lönebudget nästa år? De 14 sportcheferna i de 14 SHL-klubbarna säger att 86% kommer påverkas av det här. Och 14% säger att de vet ej. Det är rätt starka siffror på det här, precis som Erik var inne på, Rickard, att det kommer påverkas då ordentligt. Luleå då, bland annat inne på 5 miljoner som ryker direkt. Hur farligt lever lagen i SHL?
Ja, det är väl lite beroende på hur mycket man har säkerhet på banken också, hur mycket råd man har att gå minus en säsong utan att äventyra föreningens framtid då. Och där står ju alla lite olika rustade. Det som kan vara en åtgärd och en bra åtgärd som jag har för mig att Hockeyförbundet redan har spelat in, det är ju det här kravet på eget kapital som man har lite mera och se mellan fingrarna på. Då, för att det har ju varit en liten sån här tuff grej för vissa klubbar som har haft ansträngt på ekonomin och hantera och förhålla sig till. För det skulle ju gå upp ganska markant under ett antal år. Men jag tror ändå att de flesta SHL-lagen borde kunna ha ändå utrymme för att hantera såna här kriser, även om det blir kämpigt. Och bara man har, alltså att alla liksom i samhället i stort, och alltså idrotten speglar ju samhället på något sätt, man har ju ändå fått en så tydlig bild av att det här kommer bli tufft att hantera, och man kommer behöva göra uppoffringar, så att man inte har det här som har varit svensk hockey och kanske egentligen de flesta idrottsledares minussida, att man ibland inte har sett konsekvenserna utan bara kört på och hoppats. Det mindsetet totalt sett i samhället har ju blivit lite annorlunda, upplever jag i alla fall, och jag tror att det kommer smitta av sig även på idrotten. Det som blir svårt är att hantera många långa dyra kontrakt om man har sådana i någon form, och jag vet inte hur många SHL-lag längre som skriver så här jättedyra långa kontrakt, utan det är väl mer en grej som NHL-lagen skulle kunna få problem med. Men ja, sitter man på ett utgående avtal nu, så sitter man ju inte på någon vinstlott direkt den här sommaren, den saken är ju helt klar, utan det kommer ju vara de spelarna mest sannolikt som kommer få ta den stora smällen. Vissa som är eftertraktade kommer ändå få betalt, men det är många spelare som kommer få betydligt mindre betalt än vad de hoppas på, det tror jag.
Ja, det är en ny spelplan som ritas upp där. Rista in några citat kring den här frågan också från ett par av de där sportcheferna. Bland annat Erik Forsell, sportchef i Skellefteå, som säger det blir 15% sänkning ungefär när det handlar om Skellefteås lönebudget till nästa säsong. Chris Abbott, sportchef i Rögle, säger trolig nedgång i intäkter från sponsorer. Specificerar inte vad det kommer innebära då för truppen till nästa säsong, men det kan man väl räkna ut att det blir även åtstramning för Rögle. Så var vi inne på Luleå också då, som drar 5 miljoner rakt av för sin lönebudget. Så det är en tuff verklighet för SHL-lagen. Malmö är ett av lagen som ju har brottats länge med sin ekonomi. Det är Patrik Sylvegård som är sportchef i Malmö Redhawks. Och hur verkligheten ser ut för Malmö nu, ja, det svarar han på så här.
Nej, men vi har lite olika budgetar här. En vanlig budget som vi har som vi inte kommer genomföra. Vi kommer sänka våra budgetar till spelarna. Det måste vi göra, för vi ser att det kommer drabba oss. Oavsett hur positiva vi försöker vara, så märker vi att företagarna är ändå reserverade och osäkra om framtiden, och det är det vi lever på, det är våra intäkter, så att självklart måste vi anpassa vår kostym, så vi kommer sänka våran spelarbudget mot vad vi hade nu, liksom tanken från grunden. Så
här. Hur tror du att det här påverkar SHL som liga?
Ja, man kan ju se det på två sätt. Man kan ju se det på att det är klart att det kommer påverka oss. Det andra kan ju vara att spelare som man tjänar kanske är bra med pengar inte får de pengarna också. För att det är ju ingen annanstans i världen där folk kan betala jättemycket pengar längre. Det här drabbar ju hela världen. Så det är liksom inte så att de kan åka till Tyskland och tjäna de här pengarna. Så att det kan ju vara en sund, på det sättet kanske det blir ett sunt rensande av höga löner. Att vi måste titta på liksom och försöka vara duktiga på att betala rätt för rätt spelare. Vi har ju legat lägst i spelarbudgeten efter Oskarshamn det här året, så att vi är vana vid att försöka maximera våran spelarbudget till så bra vi kan då. Men det är klart att det kommer påverka, men jag tror samtidigt inte att det kommer sänka kvaliteten speciellt mycket, för att spelare måste bara anpassa sig efter situationen, och då får de, om de ska ha jobb så måste de sänka sina löner, och de som har avtal ska nog skratta sig lyckliga idag. Mm.
Du är inte rädd att man riskerar att tappa mot andra ligor som KHL eller NLA till exempel om SHL måste backa?
Nej, men jag tror säger så här, ja, det kan KHL vet jag, men jag tror den indikationen jag får det är att även de har jättestora problem, och det är en osäkerhet där. Så jag tror inte att det är så att alla kan åka till KL eller NLA och få jättemycket pengar. Jag tror faktiskt inte det. Och det är ju få spelare som får, det är ju landslagsspelare och sådana saker. Det är klart att det kan vara en konkurrens, men det är det ju redan idag. Hade allting varit lika som vanligt så kan vi fortfarande inte konkurrera med varken NLA eller KL. Så att nej, jag tror att det här kan gynna oss över tid på det sättet. Men samtidigt så, ja, vem vet.
Det var Susanne Sjögren som hade samtalat med Patrik Sylvegård där nere i Malmö, som ju hade samma åsikter som Rickard Wallin i den där frågan angående lönebudget. Vi går vidare till nästa punkt i vår enkät med SHL-lagen, där det handlar just om hur de såg på situationen med utebliven upp- och nedflyttning. Rätt beslut, 79%, att allting bara stängdes. Två stycken då har svarat vet ej i den här frågan, 21%. Så 79% tyckte det var rätt beslut att inget lag då från Hockeyallsvenskan gick upp och inget lag åker ner då från SHL, utan det blir samma lag till nästa säsong. Och några citat tar vi ut också i åsikterna kring just det här som har varit en het potatis. Citaten då från sportcheferna kring att inget lag fick lämna SHL och inget lag från Hockeyallsvenskan ska komma upp då. Thomas Fröberg, sportchef i Oskarshamn, som ju låg sist i SHL. Vi tillhörde SHL till krisen kom, och det avtalet kan vi inte bli av med, säger Thomas Fröberg angående det här. Stefan Nilsson, sportchef i Luleå, har svårt att se att det hade gått att göra på något annat sätt. Luleå som ju vann SHL fick inte chansen då till att ta ett SM-guld därefter, eftersom det inte blev något slutspel. Erik, hur ser du på situationen om utebliven upp- och nedflyttning?
Ja, det var, vi har pratat om det förut, och jag tyckte det var självklart att lagen här inte skulle ha åkt ner. Däremot var jag öppen för att man kör en säsong där man skulle köra två extra lag, att Modo och Björklöven hade kunnat gått upp om man kör med 16 lag i en säsong. Och jag vill bara återkoppla en grej till det Sylvegård sa, att som jag sa, i NLA nu, där är vissa klubbar stryper lön med 50%, vissa toppklubbar med 30%. Och vi vet i SHL nu, klubbar 7,5% har spelarna fått hittills ta från sin lön. Och nu är det prat om att man ska få ge 15% av sin lön här i SHL för att klubbarna ska kunna överleva. Och det är liksom senaste nytt där, att nu ska de dubbla det bortfallet. Från 7,5% till 15% ska spelarna ge av sin lön just nu. Men som sagt, i Schweiz är det vissa klubbar som till och med har 50%. Så jag återkopplade bara lite till förra punkten. Och nu kan vi koppla på den här punkten. Och en intressant grej, på tal om pengar här. Bonusar där borta i NLA. Det frågar de. Ja, men vi gick ju till slutspel, vi ska ha bonus. Glöm det, finns inte en chans. Däremot kommer vi ta 50% av eran lön. Och så de här killarna som hade slutspelsbonusar i SHL, det är nog många som inte har fått dem utbetalda. Däremot vet jag till exempel Leksand betalar ut sina bonusar till spelare och tränare som att de blev kvar. Ofta har man ju en bonus om man är lite med ett bottenlag. Är vi kvar i ligan, ja, då kickar det in en bonus. Och den betalade Leksand ut. Jag vet inte om vi har pratat om det tidigare.
Nej, men det är bra. Du räknar på ordentligt. Du har nog många poäng på golfbanan. Jag gissar att det har varit mycket räkning och det fortsätter så. Men du, Erika, om man ser på det med hockeyallsvenska ögonen också, just att det inte blev något lag som fick gå upp då. Det var ju sista säsongen också där det var två platser upp. Nästa säsong kommer bara vara en plats. Hur tänker du kring detta för de hockeyallsvenska lagen, att det blev tjup, stark, liksom tack och hej?
Ja, men det är väl klart att det är ju alltid de lagen som kände att de var på väg upp som kommer tycka det är skit, och de lagen som riskerade att falla ner som tycker att självklart, vi har inte förlorat någonting, då kan vi inte åka ut. Och jag tycker Stefan Nilsson sammanfattade det där i sitt citat på ett bra sätt, att jag ser inte hur det skulle kunnat gå att göra på något annat sätt, även om man tycker att det kan vara orättvist. Och det var ju orättvist för ett sånt lag som Björklöven som hade satsat hårt och att det såg bra ut för att man skulle kunna gå upp. Och nu blir det ju en annan form av upp- och nedflyttning som vi också varit inne på, att det blir ju andra förutsättningar, att man går direkt upp och åker ur direkt. Och jag känner väl bara att man känner sig lite blåst på konfekten att man inte får se de här matcherna mellan lagen som Oskarshamn då, mot Björklöven exempelvis. Att det är just de matcherna när man får slå ut ett lag och gå upp, det kommer jag sakna framöver. Men det är klart att den här säsongen, den blev ju rumphuggen på alla sätt och vis. Men man har ju ändå förståelse för det eftersom allting i samhället har stannat upp. Så det hade inte gått att göra på något annat sätt och få det rättvist ändå.
Nej, men det är en het puck det där. Och Stefan Gujans är vd för Hockeyallsvenskan, och han kommenterar den så här.
Man kan säga så här att det finns ju ett beslut på en förbundsmöte där man har bestämt att det är så kvalmekanismen, eller det är så gränssnittet mellan ligorna ser ut. Vi har dock framfört ganska högljutt gentemot Svenska ishockeyförbundet att vi anser att det är helt orimligt att, givet den situationen där våra klubbar inte fick spela klart, att man inte till nästa säsong åtminstone ger oss en extra kvalplats. Så vi söker nu en extra kvalplats utöver den här direktuppflyttningen. Och för det ändamålet så har vi en dialog med både förbund och SHL såklart. Och vi tycker att det vore extremt osportsligt att man inte låter våra klubbar som hade goda förutsättningar att ta sig upp, att ge dem en extra chans givet situationen. Men annars, får vi nej till det, då är det ett lag som går upp direkt.
Och hur går dialogen där? Verkar det tvärkört? Finns det en öppen dialog fortfarande, eller hur?
Jag skulle inte vilja uttrycka det som tvärkört. Jag skulle inte vilja uttrycka det som öppen, utan jag skulle vilja uttrycka det som vi har en dialog. Det är klart att vi framför ju våra synpunkter utifrån vårt perspektiv. Och det är klart att SHL har ju sitt perspektiv på den här frågan. Och SIF har ju sitt perspektiv. Så det gäller ju att hitta, kan man hitta den här gemensamma plattformen där vi hittar varandra. Och det är väl det vi försöker göra nu från Hockeyallsvenskans sida.
Men hur är tankegångarna kring slutspelet då, för att kora just det där laget då som går upp till nästa säsong?
Ja, det är inte så komplicerat. Vi har ju, vi ska ju prestera ett lag som går hela vägen upp. Så det kommer ju bli någon form av slutspel. Men vi har en kommunikationspaket kring det, men vi vill gärna avvakta att frågan kring den extra kvalplatsen är klar innan vi går ut och pangar på slå på stora trumman hur det kommer att bli. Så vi får vänta någon vecka till, tror jag.
Och i klubbarna just, det var ju många som hade det svårt ekonomiskt, det är ju ingen nyhet. Inför den här säsongen var det många som hade dispensår och sen även innan ligan stängde igen. Hur ser det ut i klubbarna just nu?
Just nu så tror jag att vi har en ansträngd men stabiliserad situation. Utan det du beskrev är att vi hade 7 klubbar som befann sig i vad man kallar för ett kontrollår eller hade dispens. Och det är klart att vi framför ju lite synpunkter i och med att vårt kapitalkrav är ganska högt. Vi hade ett kapitalkrav som är på 2,5 miljoner för nästkommande säsong. Och med nuvarande regelverk, eller det som var tidigare innan då SIF-styrelsen ändrade regelverket, så hade man kanske hamnat i en situation att vi hade varit tvungna att byta ut klubbar med 2,4 miljoner eget kapital med klubbar från Hockeyettan med kanske under 1 miljon eget kapital. Så ur det perspektivet så har styrelsen i Svenska Ishockeyförbundet genom att ändra licensvillkoren skapat en situation som är bättre. Men med det sagt så har vi flera klubbar som kommer in i nästa säsong här, i kommande säsong, med en extremt ansträngd situation. Absolut, visst är det så.
Man hör rapporter också, när vi är inne på ekonomi, om Karlskrona som har det kämpigt med ekonomin, Kristianstad, Västervik, även AIK hade innan säsongen stängde igen. Vad skulle hända om ett lag skulle gå i konkurs i det här läget inför nästa säsong när Hockeyettan inte har spelats färdigt?
Ja, då är det två saker jag skulle säga. Dels så tror jag inte att något lag går i konkurs. Utan de du räknade upp där så var det Karlskrona som aviserade en eventuell konkurs. Men där har man ju kommit in nu och kommit överens med kommun och andra intressenter. Och man är inne i en rekonstruktion. Och de övriga klubbarna, de hade ju kämpat utifrån ett kapitalkrav på 2,5 miljoner. Så ligger inte det kvar på 2,5 miljoner, då min bedömning är att då är de inte där i den zonen som du beskriver. Men skulle det trots allt vara så, då finns det tydligt regelverk och en ranking bland hockeyettan-klubbar om vilka klubbar som får ta sig upp. Och det har Svenska Ishockeyförbundet redan tagit fram. Så det finns en sån ranking även i Hockeyallsvenskan då, i det fall att SHL-klubbar inte klarar nästkommande säsong. I samband med att man beslutade då att stänga ner Hockeyallsvenskan och inte låta oss slutföra serien eller slutspelet. Vi hade ju helst velat se att man hittade något sportsligt sätt att slutföra det här på. Så vi hade det som krav bland annat. Att vi ville ha någon form av sportslig rättvisa, vi ville ha kanske någon ekonomisk kompensation och vi ville också att man såg över licensreglementet, därför att nu har man ju tagit bort förutsättningar för många av våra klubbar att ta in de pengarna som hade varit det som fick dem att hoppa över ribban då. Och det har man gjort. Det som restar kan man säga i sist beslut, det är ju det att våra klubbar vet inte idag vilket eget kapital de måste ha till nästa säsong, om du förstår. Så man vet när man lägger budgeten nu för kommande säsong, så vet man inte exakt hur mycket pengar som man måste lägga undan eller ha eget kapital för nästa säsong. Och det är ju klart besvärligt i en sån här situation där vi riskerar att spela eventuellt utan publik. i september då.
Mm. Du nämnde det här med krav på kompensation. Hur går det med det?
Nej, det ser svårt ut och vi kan förstå det. Det är ju så att alla har drabbats jättehårt i den här krisen. Förbundets för egen del drabbas ju jättehårt i och med att landslagssäsongen slås i spillror. Och det betyder såklart att det är kämpigt. Men vi menar dock att vi fick inte vara i det rummet där man fattar de här besluten. Och vi drabbas oerhört negativt. Så att vi menar att det är inte orimligt att ha en sån diskussion med oss. Alternativet är såklart att låta oss vara i de rummen där de här besluten fattas. Vi är Sveriges tredje största liga. Vi har över 1,2 miljoner besökare. Och vi får inte sitta i det rummet där man fattar beslut om svensk ishockey. Det är anmärkningsvärt, tycker vi, på Hockeyallsvenskan.
Ja, starka åsikter där från Stefan Guyans, vd för Hockeyallsvenskan, i samtal med Vincent Stenberg. Rickard, hur ser du på det att de kräver en extra kvalplats till nästa säsong?
Ja, det är väl klart att de vill ha den och sportlig rättvisa. Det blev ju ingen sportlig rättvisa eftersom man avslutade alla säsonger mitt i. Och det var ju inte speciellt orättvist just för Hockeyallsvenskan, utan det blev ju rakt över, kan jag tycka. Så, med det sagt så hade du... Det kanske blir så att det avtalet som man nu har kommit överens om, eller det systemet här med att kvala upp med ett slutspel och direkt nedflyttningar, att... Man kanske redan nu ska ta och fundera på, ska det verkligen bara vara ett lag som ska upp? Utan ska vi inte ha fler lag som får chansen att ta sig upp om de verkligen är bättre där? Så, med det sagt tror jag inte att man kommer att göra om det. Men jag tror att de sitter lite med Svarte Petter just eftersom man har jobbat igenom det här och har krigat det för direkt uppflyttning för det systemet och propagera för det väldigt hårt. Och jag tycker att det är en kompromiss med SHL som, ja, den har väl i och för sig blivit rättvis för båda ligorna så sätt att det kommer bli ett nytt lag varje år. Men jag tror det hade varit bättre om man hade fortsatt kvala med två lag neråt då från SHL och att det blivit mer självsanerande på det sättet. Och jag tror inte att man kan hitta någon riktigt sportslig rättvisa att nästa år kvala med ett extra lag. Jag tolkade det så som att det var det han sa att Hockeyallsvenskan sökte där. Men å andra sidan så hans jobb där är ju att ta hand om sina intressen och intressenter. Och det är klart att det är en svår liga att få lönsam. Och det är klart att lagen som har satsat där, man vill ju få någonting för det. Så, det är en jättesvår balansgång rakt igenom ekonomin nu, och Hockeyallsvenskan är verkligen den ligan som är mest svårbalanserad av alla. Så det är ju inte orimligt att de ställer vissa krav, men jag har nog inte så stora... jag kan inte se så stora anledningar till att SHL och Hockeyförbundet helt plötsligt skulle gå med på de kraven som de ställer här. Men det är bra att de framför sina åsikter tydligt på det här sättet, tycker jag.
Ja, det var verkligen tydligt då. Vi kommer hålla koll på det noggrant, vad som händer här mellan Hockeyallsvenskan förbundet och SHL såklart. Men tillbaka lite då till den högsta ligan igen, där vi skickar iväg en puck då, som har varit flitigt i elden senaste tiden, just med Henrik Lundqvist. Vad skulle det betyda om Henrik Lundqvist skrev på för Frölunda till kommande säsong? Henrik Lundqvist som ju har haft en jobbig säsong i New York Rangers, varit utanför laget där vissa stunder också. Bra för ligan, svarar hela 93% av sportcheferna och general managerna i SHL. Vet ej, är det 7% en styck som svarar. Ja, det är rätt tydligt det, Erik, vad Henrik Lundqvist skulle betyda för ligan. Kan du se paralleller till när Peter Forsberg spelade för Modo säsongen 2009 till exempel?
Det kan jag definitivt göra. Eller lockoutåret när det var superstjärnor i SHL som förgyllde. Och, ja, men det skulle ju vara kanske många av den här nya generationen som inte har råd att åka över till Nordamerika och se honom i Madison Square Garden. Att få se bästa svenska målvakten genom tiderna och någon som har karisma långt utanför sporten. Så han skulle ju skapa fulla lador, och den som svarar vet ej, det tror jag nog mer bara var att du vet, när man läser statistik
på det.
När man läser statistik på högskolan så var det med 95% säkerställt. Och det här kan vi säga, det här är säkerställt. Det skulle vara sån supersuccé om Henrik Lundqvist valde att spela med brorsan Joel med Frölunda en sista säsong, försöka vinna tredje SM-guld då tillsammans. Men vi har pratat om det förut, jag tror inte det kommer bli så, men det är aldrig fel att drömma.
Nej, sannolikt inte, och det är alltid kul att höra hur de resonerar kring det, sportcheferna då, när det kom en sån fråga om Henrik Lundqvist vara i SHL. Vi fångar upp de här citaten från just då Frölunda och sportchefen där, Fredrik Sjöström, en god vän till Henrik Lundqvist också. Vi går långt i framtiden och är upp till honom, svarar Fredrik Sjöström om frågan om Henrik Lundqvist till nästa säsong i Frölunda. Han är en av de största, sen får vi se ifall det blir Göteborg, punkt, 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 säger Peter Jakobsson, sportchef i Färjestad. Och då undrar man ju, Peter Jakobsson, stämmer det? Är han aktuell för Färjestad, Henrik Lundqvist?
Jaha, nej.
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 Hade det ens varit möjligt att locka en sån stark Frölunda profil?
Nej.
Det är ditt enkla svar?
Det är mitt enkla svar.
Mm. Hur mycket jobbar ni annars för att aktivt med att just locka hem profiler?
Tycker att vi jobbar ganska aktivt här i Karlstad. Vi har ganska många profiler ute, både i KHL och i NHL och i NLA. Och vi försöker hålla en god relation med dem så att de tränar ofta tillsammans på is. Ikväll så tror jag till och med att de kör ett pass där Pelle Pressberg och Claes Eriksson är med och kör med grabbarna, så att vi försöker hålla dörren öppen för dem så att de har tillgång till våra lokaliteter, så att de är i vår byggnad.
När man är också profiler som inte är förknippade med alltså den egna klubben, och hur gör man det i så fall?
Ja, men det är klart att det blir ju svårare för en kille som kanske har gått till NHL från Skellefteå. Det blir ju svårare att locka en sån kille till Karlstad. Och vice versa för alla. Så att, det är väl bara att se på de flesta som kommer hem från NHL eller KHL. Då oftast så väljer man väl kanske där man har haft en relation och en trygghet. Senaste exemplet är väl Rosén som går tillbaka till Växjö då.
Vad skulle vara drömvärvningen just nu?
Ja, men jag gick ut och sa häromdagen att jag ville skriva 7 år med Jakob de la Rose. Att jag står fast vid att 7 år med Jakob de la Rose hade varit drömvärvningen.
Ja, se om den drömmen slår in då. Vad säger du om värvningen om du tittar emot SHL och det du ser, Rickard, så här långt? Rosén nämndes där, Linus Klasen bland annat då till Luleå.
Ja, men det är några starka värvningar, och Linköping har ju verkligen inte legat på latsidan där heller med att förstärka sitt lag. Men ja, det är klart att ingen av dem som vi pratar om i SHL kan ju jämföra sig med Henrik Lundqvist i alltså just marknadsvärde och attraktionsvärde för ligan. Och vi har ju avhandlat det förut också, och Erik och jag tycker samma där, att jag tror inte att det skulle vara det bästa för Henrik Lundqvist. Men sett för SHL så skulle det vara helt magiskt att få in ett sånt namn och en sån kille i ligan. Så det är ju där det står och faller. Men sen får man ju liksom rätta mun efter matsäcken, och det är inte så lätt att locka hem spelare om det inte är att man har någonting att, alltså, de här killarna som vi pratar om då, locka hem profiler för att verkligen få det där stora genomslaget. Så man kan inte köpa sådana spelare emellan föreningen, utan då är det något annat man måste locka med som komplement till det. Du kan inte bjuda över Frölunda för att få Henrik Lundqvist att gå någon annanstans. Det är ju liksom givet för alla, och att Peter Jakobsson ansvarade så där var ju bara för att han tyckte det var lite kul på något sätt få lite uppmärksamhet med den här rivaliteten som är mellan Färjestad och Frölunda. Det är ju helt klart.
Ja, man får väl köpa en klubb annars, Erik, typ som Zlatan med Hammarby, eller hur?
Ja, han kanske köper Frölunda Lundqvist. Det är breaking news. Ja. Eller något annat lag. Ja, det skulle han nog aldrig göra, den årebördige väggen där uppifrån. Men 04-05 var ju lockouten. Jag minns, som jag refererade till tidigare, jag vet inte om jag sa 05-06 då i all förvirring. Men 12-13 var det ju också lockouten. Då spelade det ju, kommer du ihåg vem som spelade i Modo då, Valle? Otroligt stark över pucken, Alexander Sten, ja, korrekt. Och det tyckte jag förgyllde ligan enormt. Och att han pratar nu om att De La Rose till exempel, som har många år, att man kan knyta upp sådana killar som har svårt att liksom, Sten har ju inte svårt att färga in och göra skillnad där borta, han är ju Stanley Cup-vinnare, men däremot De La Rose, att försöka knyta hem honom och få honom att spela i SHL, det skulle ju bli en riktig toppspelare i den ligan, och skriva långa kontrakt med sådana killar. Det är ju en riktigt härlig utmaning för Jakobsson och de andra sportcheferna.
Nu är det ju många svenska namn som vi är inne på. Det kommer ju garanterat komma många importer till SHL också. Om vi lägger till ett D, får fram SDHL, så har det ju varit en frekvent fråga där också, att det har varit väldigt många importspelare i de svenska lagen. Jonathan Lindqvist har samlat ihop en riktig stjärnpanel med Johanna Fällman, Hanna Olsson och Erika Gram för att samtala om det här. Ska det vara ett importtak i den svenska damligan?
Nej, jag tycker inte att det ska finnas något tak eller någon typ att det måste finnas någon regel, utan jag tycker att varje klubb och kanske Svenska Hockeyförbundet och alla tar kanske ett annat ansvar över just det här. Det är mycket liksom snack om svenska spelare, att man tar plats från dem, men jag tycker att det ska finnas en balans där, att det ska finnas någon form av strategi eller någonting, att det finns plats för både internationell spets och svenska talanger och svenska spelare. Det största problemet som jag kanske ser nu, det är kanske att det måste finnas en juniorliga eller någonting där vi kan behålla våra svenska spelare, för idag har vi alldeles för få svenska spelare i Sverige. Så att, jag tycker att vi ska lägga mer fokus och kraft där. Hur kan vi fortsätta utveckla det här? För vi ska vara väldigt glada och stolta också att världsspelare vill komma till våran liga. Så jag tycker vi ska lyfta mer att hur ska vi jobba med våra svenska unga spelare för att de vill kämpa och komma till SDHL. För man ska inte spela SDHL heller när man är kanske 15-16 år, utan det ska man göra när man är 20, 22, 25.
Mm. Ja, men vi kanske går vidare till dig då, Hanna. Du faller in i facket ung spelare, så att, det blir en naturlig övergång. Vad tänker du kring det?
Ja, nej, det är mycket bra grejer som Erika säger, och det är väl lite så jag resonerar också, men det är ju verkligen två sidor på det. Att det gäller att vi unga får chansen också att kunna spela i liksom avgörande lägen, powerplay och när det tar ut målvakten och sådana grejer, så att man är van vid det sen om man tar chansen in i landslaget, att man även då, så att det inte är bara utländska spelare som får de möjligheterna. Så att en juniorliga kan ju absolut vara bra och kunna utvecklas där, och det viktigaste är att man hittar ett lag som man får chansen i och kunna liksom få de här rollerna och viktiga rollerna som man kan växa i som spelare själv. Så att, det är en svår fråga här. Det är klart att det är jättebra att kunna tävla mot toppspelare i världen varje dag, och det är någonting som jag njuter av varje dag, att kunna göra och utmana och se lite grann var ribban ligger. Men samtidigt så har man ju ett eget ansvar också att kunna söka sig till rätt miljö där man har möjligheten att utvecklas också. Mm.
Vad säger du, Karlman?
Ja, alltså det är ju sjukt komplext, för jag förstår ju ändå problematiken som... Givetvis är det ju så att det tar en plats från en svensk spelare, samtidigt så kanske det är så som Erika säger också, att det inte finns många, och då det blir ju så här, vad är hönan och vad är ägget? Alltså, varför finns det inte nog många svenska spelare? Jag vet inte, men helt klart så är det ju så att de här stjärnorna, utländska stjärnorna, kanske inte utländska breddspelare, men utländska stjärnorna höjer ju verkligen statusen på ligan och gör den otroligt alltså mer sevärd, skulle jag säga. Så att det är ju som Erika säger också, jag håller med om att man skulle vara sjukt stolt över att de väljer att faktiskt komma hit. Men jag vet inte om ett tak, jag tror inte att en reglering på det viset är väl kanske ingen lösning så, men ja, en juniorliga hade ju varit bra.
Mm. Får jag lägga mig i den?
Mer än gärna.
Nej, men jag tänkte bara att en quick fix är ju absolut att sätta ett tak och begränsa importerna. Men ett långsiktigt, om vi ska börja jobba långsiktigt, så tror jag att man måste börja underifrån, att många unga svenska spelare får utvecklas i sin takt i till exempel en bra juniorliga, att alla nio nu då som startar får starta en bra juniorliga, för att då ska de kunna vara så pass bra sen att de kan kliva in i SDH eller hålla den klassen, att ligan blir liksom jämnare. För nu är det så stort glapp mellan unga svenska spelare och världsspelarna som kommer hit. Mm. Så att det som Felli säger, det är ju en väldigt svår, den är ju så jäkla stor den här frågan. Men quick fix är absolut att stänga, begränsa. Men jag tror inte att det är någon långsiktig, de måste även ha en långsiktig lösning.
Mm. Om man tänker för er som har varit med lite längre och kanske kan jämföra med en tid där det var lite mindre utlänningar. jag kallar inte det gamla nu. Nej, men hur mycket mer känner ni att det utvecklar er att liksom, såklart nivån på trupperna höjs när de här spelarna är här. Vi har ju pratat om några riktigt bra spelare som ni spelar med. Vad har det betytt för er individuella utveckling om ni jämför med den tiden då det inte fanns lika många riktigt bra utlänningar i ligan kanske?
Oj, ja alltså, det är ju, jag vet typ inte ens vart jag ska börja. Alltså, liksom, jag kan ju givetvis bara prata med mig själv, men alltså, att ha sådana spelare i vardagen som Jenny Hirikoski, Michel Karvinen, Ronja Savolainen, Petto, Petra Nieminen, alltså det är ju hur många som helst som liksom är så otroligt professionella både på och vid sidan av isen, att liksom få lära sig sakerna av en sån som Hirkan varje dag är ju ovärderligt. Så att för mig är det ju liksom, det går ju som inte ens att jämföra med hur det var på våran Modo-tid där kan 2008-2009 typ. Alltså,
nej.
Det är ju som natt och dag.
Ja, nej, det går inte att jämföra riktigt. Men det är inte samma sak heller, för alltså, det är så otroligt, alltså nivån är så, det går inte att jämföra, den är så otroligt mycket högre nu än då. Men då hade ju vi Therese Sjölander liksom som visar vägen och det är väl lite skillnad från nu och då. Liksom. Vi hade inte så många förebilder när vi var ung på det sättet som visade vägen kontra unga tjejer nu som ändå får se liksom, professionella, alltså många professionella äldre tjejer som verkligen visar vägen. Så det är väl också en stor skillnad att vi hade egentligen bara Tessan som gick in och bänkade 60 bänk och visade att tappa hakan. Liksom. Det var ju det vi såg.
Ja, det ser man vad som kan hända. Vilket ben står du på i den här frågan, Rickard?
Ja, men det är en komplex fråga. Det jag tycker att man måste ta tillvara på det här om vi nu har höjt nivån på SDHL och samtidigt finns ett underskott av svenska spelare. Hur promotar man och får fler tjejer att spela hockey då, från början? Kanske där man ska börja innan man säger att man behöver en juniorliga som är bra. Det är precis så man får en bra juniorliga, att det är fler tjejer som spelar, att konkurrensen blir högre, alltså bygga botten för att få en bättre topp på något sätt. Jag tror det. Och sen så tycker jag att de här äldre tjejerna säger väldigt kloka saker och Hanna, den unga HV-tjejen här, hon vill ju att man ska få chansen i viktiga lägen, men det blir ju alltid så att man får ju chansen när man är redo att spela i viktiga lägen också. Men vissa ligor har ju brottats med det här lite grann och Schweiz hade ju ett stort problem med det och begränsade antalet importer också. Att det blev ju ofta så att det bara var fem importer som mötte varandra i de viktiga lägena i Schweiz under en väldigt lång tid, vilket gjorde att många schweiziska spelare blev ganska bekväma och inte tog ansvar. Men jag upplever att de har ju fått ordning på det när bredden blev bättre på den schweiziska toppen också. Så det här är ett långt projekt. Det finns ingen quick fix på det hela, utan vi får vara glada att det finns jättebra damhockeyspelare som vill komma och spela i Sverige och sen försöka liksom, använda det som inspiration för unga tjejer och börja spela hockey helt enkelt.
Jag satt igår kväll och scrollade och tittade på lite hockeynyheter och Svenska Hockeyförbundet, de söker ny generalsekreterare efter Tommy Bostedt. Och en av de bästa grejer Tommy Bostedt gjorde var när han var utvecklingschef var att sätta samman den här stora juniorutredningen. Det är väldigt många kloka hockeypersoner i Sverige satte sig ner och brainstormade. Hur ska vi förbättra juniorhockeyn i Sverige? Och nu tycker jag att det är dags för ett sånt möte igen. Samla ihop massor med kloka hjärnor. Både kvinnor, tjejer, herrar. Lite juniorkillar, alltså samla ihop alla som kan bidra till att en riktning, hur ska man skapa bättre förutsättningar? Och nu pratar vi om SDHL, vi pratar om damhockeyn. För damhockeyn, hur kan vi skapa ett större intresse från att de är unga, att de väljer hockeyn, världens häftigaste sport. Hur kan de få bättre utbildning genom ungdomsåren, in i junioråldern och upp i SDHL och sedermera då damkronorna som just nu är utanför A-gruppen i VM. Så det här är en jättestor fråga, men jag tror det är otroligt viktigt att hela hockeyn, både herr och dam och pojk och flick, tar det här stora greppet, vilken riktning vi ska gå åt. Och då är det bara samla alla kloka hockeyhjärnor och peka ut en riktning.
Ja, vi kan väl använda de där tre kloka hockeyhjärnorna då och stanna kvar vid SDHL, ha kvar det greppet för att utse en liten awards också. Ligan fick ju ingen mästare den här säsongen, det var ju finalen mellan HV71 och Luleå, den stannade ju efter en match och vann ju HV den matchen. Men Jonathan Lindqvist, han sköt en liten prisutdelning där det ska utse de bästa svenska spelarna i SDHL den gångna säsongen.
Målvakt.
Jag så som många säsonger tidigare tycker jag Sara Gran. Hon håller en, jag skulle säga just på svenska målvakter, fortfarande en väldigt hög nivå. Och trots hennes ålder så tycker jag inte att hon blir något sämre utan snarare bättre. Så att jag säger Sara Gran, ja.
Ingen tvekan. Vad säger du, Anna?
Nej, jag har faktiskt också Sara Gran. Nog ingen som blir förvånad där, utan hon har en hög lägstanivå och presterar varje säsong, så att jag håller med Erika där.
Och det är 3-3.
Ja, men det blir det. Jag känner väl lite att jag håller med dig Erika, jag som ändå, vi som ändå har känt henne ganska länge, så tycker jag att hon snarare blir bättre och bättre. Jag tycker att hon har hittat ett lugn och en jämnhet som är, ja, men imponerande tycker jag. Jag tycker hon fortsätter utvecklas varje dag egentligen, och det roliga med henne är ju den här jäkla vinnar, alltså tävlingsmentaliteten som är helt sjuk.
Har du några bra exempel på det?
Ja, men jo, det har jag. Alltså en miljard typ. Alltså hon blir ju så sjukt sur när hon står på träningarna och kanske släpper in några mål, så kan man se att Man vet när Gran är sur, för då står hon och skjuter massa puckar över sargen. Då har hon som bestämt, hon och materialen har bestämt ett speciellt hörn där hon får skjuta puckar, så går bara materialen och hämtar dem efter träningen.
Årets back.
Jag har satt Maja Nylén Persson på den. Jag tycker att hon är en väldigt lugn och stabil back och visar det i, oavsett vilken match det är. Jag följde Brynäs i semifinalerna mot Luleå och tycker att hon gör väldigt många bra beslut och visar gång på gång att hon kommer att bli en riktig världsback, tror jag. Mm. Så jag har satt Maja på den.
Jag har också tagit Maja. Jag har ju den ynnesten att få vara i hennes vardag varje dag och följa henne, och tycker väl att hon har tagit ytterligare kliv sen hon kom till Brynäs, och jag får följa nu och se hur hon kommer till hallen varje dag och vill tävla, vill utvecklas, hon är nyfiken, och framförallt hennes nyfikenhet, att hon vill hela tiden bli bättre, och det är väldigt imponerande. Och sen så finns det inte många spelande backar, skulle jag säga, i Europa som Maja, och det är kul att se.
Mm, vad besviken blir att ni inte ser mig. Nej, jag skojar. Jag skämtar bara. Jag tycker, alltså, det blir ju tråkigt, för jag håller ju faktiskt med här, att jag tycker att Maja är väl en sån som det kanske är brist på, har varit under längre tid i svensk damhockey. En spelande back som, alltså jag följer väl inte så här jättemycket andra matcher, men jag vet när vi har mött Brynäs och sådär, så tycker jag att hon sticker liksom ut på ett sätt som om ni förstår vad jag menar. Hon är väldigt, väldigt skicklig och liksom kreativ, och jag tycker framförallt att hon är väldigt kanske duktig på offensiva blå linjen, så där, att hon är väldigt trixig.
Årets forward.
Alltså det här blir det ju svårt, tycker jag. Jag är som lite så här, men jag vet inte. Jag kommer ihåg en situation där nere mot er, Hanna, när du förnedrar mig i ena sarghörnet. Tyckte jag var taskigt. Så, men så, som jag har förstått det, så jag tycker att du har stuckit ut som motståndarback, att det är jobbigt att spela mot det, och man vet inte riktigt vad du ska hitta på. Så ja, men jag får nog lägga den på dig, Hanna.
Det var snällt.
Ja, du får ta vidare då, Hanna. Vad säger du?
Ja, först och främst tack så mycket. Och jag, som jag har tänkt, jag har faktiskt tänkt Emma Nordin, trots att hon har haft sådana skadebekymmer i år, så tycker jag att när hon har spelat så visar hon den klass som hon är, och det är en liten förebild till mig också. Så jag ser verkligen upp till henne och tycker att hon har gjort, trots skadebekymmer, en riktigt bra säsong, och är en sån spelare som jag själv vill vara, och liksom kreativ och offensiv och skicklig, och verkligen utvecklats de senaste åren här på tvåvägscenter också. Så jag tycker Emma.
Mm-hmm. Spännande här då. Erika, vem har du?
Nu ska jag binda ihop det här så otroligt bra. För jag tycker så här att Emma Nordin är helt klart en av Sveriges bästa forwards, men hon har ju tyvärr inte haft kanske den säsongen som hon hade önskat, som att hon inte var med på stora delen av säsongen. Så att om vi tittar just på den här säsongen så skulle jag ge den till Hanna Olsson. Så nu får vi med båda här igen. Nej, men jag tycker Hanna är lite grann som Maja. En ung tjej som Hanna också är nyfiken, och Hanna fötterna på jorden. Och också en sån som varje dag vill utvecklas, och tror också Hanna är också medveten om vad hon behöver utveckla. Och då jobbar hon hårt på det. Så att, Hanna, du har många fina år framför dig.
Ja, vilken säsong hon har haft, Hanna Olsson, enda svenskan på topp 10 poängligan där i SDHL, det unga stjärnskottet. På tal om stjärnsmälla så blev det ju en ordentlig sådan i Stanley Cup-utspelet 2004. Blixten slog ju ner när NHL fick ett nytt mästarlag. Det är dags för Niklas Holmgren att minnas tillbaka.
Hallå där, ja, det var ju framme vid Stanley Cup-finalen 2004. Det spelades mellan Tampa Bay Lightning och Calgary Flames. Tampa hade ju vunnit den östra konferensen och var favoriter. Calgary hade haft bekymmer inledningsvis i grundserien. Fick till en jättefin formtopp i slutet. Slutade sexa i väst och fortsatte att blåsa på i slutspelet. Och slog ut både första, andra och tredje slidade laget i den västra konferensen. Bland annat eliminerades Detroit med 4-2 i matcher. Detta Detroit som hade vunnit President's Trophy, flest poäng i grundserien. Fredrik Modin, assisterande lagkapten i Tampa, Marcus Nilsson, Bollsta, HC som moderklubb, var det svenska inslaget i Calgary Flames. Det var John Tortorella mot Daryl Sutter i coachmatchen. Det var Mika Kiprusov, finländaren som hade kommit från San Jose, värvats till klubben på grund av skada på Turek som vaktade Calgarys mål, och Nikola Chavibulin i Tampa, the Bowling Wall, ni vet. Och det var Dave Andersak det handlade väldigt mycket om också. Kaptenen i Tampa, 22 år i ligan, 40 år, hade aldrig vunnit Stanley Cup. Det började med en smällkaramall, en överraskning, när det sagt Pin Times Forum i den första matchen. Calgary vann där med 4-1. Sen blev det omvända siffror i andra matchen också, det är nere i Florida. 4-1 i Tampa. Serien flyttade till Calgary, till Saddle Dome. Och då blev det seger för Calgary efter ett lysande målvaktsspel utav Mika Kiprusov. Han höll nollan 3-0. I match 4 så var det Nikolaj Chabipolins tur att hålla nollan. Det blev 1-0-seger för Tampa. Brad Richards gjorde den matchens enda mål. Brad Richards hade ett fantastiskt fint slutspel, precis som Ruslan Fedotenko. I match 5 så blev det övertid. Och den övertidsmatchen, den vann Calgary. Det var Oleg Sabrykin, ryssen, som gjorde målet på övertid, assisterad utav Jarome Iginla och Marcus Nilsson. Jarome Iginla var ju den stora stjärnan i Calgary. Han kunde ju allting. Han kunde göra mål, han kunde passa, han kunde slåss, han kunde allting, all round. Och han gjorde många mål, som sagt, 41 mål. Delade Rocket Richard Trophy med Rick Nash och Ilja Kovalchuk, 41 mål i grundserien. Det gick vidare till en sjätte finalmatch där det stod 3-2 till Calgary, som hade hemmamatch, hade matchboll hemma i Saddle Dome. Och Marcus Nilsson kvitterade till 2-2 i den andra perioden. Matchen gick till övertid. Det gick till dubbel övertid. Det stod och vägde. Calgary var nära att bli Stanley Cup-mästare. Men 33 sekunder in i den andra övertidsperioden så klev Martin Saint-Louis fram och sköt segermålet för Tampa. Och vi hade en sjunde och helt avgörande finalmatch nere i St. Pete's Times Forum i Florida. Wow, en sjunde och avgörande match. Och i den matchen så klev han fram, den Kiev-födde Ruslan Fedotenko. Han gjorde både 1-0 och 2-0. 12 mål totalt i detta slutspel. Craig Conroy reducerade i mitten av den tredje perioden, men det räckte inte. Tampa Bay blev Stanley Cup-mästare för första gången på hemmaplan inför en lyrisk hemmapublik. Och vi fick anledning att gratulera Fredrik Modin då, som var assisterande lagkapten. Dave Andersak grät av glädje på isen. 22 år i ligan. Äntligen kom första Stanley Cup-segen. Vi hade ju Vincent Lecavalier, Martin Saint-Louis, Dan Boyle och Brad Richards, som gjorde 12 mål han också. Han vann Conn Smythe Trophy, mest värdefulla spelare i slutspelet. En final som jag kommenterade med Tommy Albelin, tvåfaldige Stanley Cup-mästaren med New Jersey Devil. Och Magnus Nyström, minns jag, han var med som intervjureporter. En härlig final. Det var långa resor mellan provinsen Alberta, Calgary, där våran Jonathan Lindqvist förresten huserar nu för tiden, och ner till Tampa. Så det var mycket åkande, men det var det värt, för det var en härlig sväng i final. Och det var ytterst nära att Calgary blev Stanley Cup-mästare. Jag har ju fortfarande inte haft något kanadensiskt lag som vunnit sedan Montreal Canadiens 1993. 2004, ja, då blev det alltså seger för John Tortorellas skapelse.
Det var det, och det första fingret i luften, och det är fortfarande ett finger som gäller. Tampa har inte lyckats vinna någon titel än, fast de har varit favorit ett antal gånger. Erik, på den här tiden satt och käkade ostbåga med sked på nätterna, eller? Och kollade på det där. Vad minns du bäst?
Jag minns bäst att Tampa gjorde någonting speciellt i sitt försvarsspel. De la sig alltid ner backarna i en mot två situationerna. Så när de kom två mot ett där Calgary, då la sig alltid backen. Så då visste Shabby Bolin att det skulle komma ett flippas. Då hann han flytta sig över den fenomenala målvakten. Så det samarbetet var unikt, tycker jag. Att backarna alltid lägger sig. Det är sällan man ser det. Plus, det var en grej till som jag tänkte säga, som är ostbåge. Jag blev hungrig nu när du sa det. Jag har inte ätit middag än. Men jag måste hålla fokus. Det var någon grej till.
Ja, men
nej, jag tappade. Jag
ja, men tänk du på den lite, så kan vi ju skicka över passningen till Rickard där. Och komma in lite på Fredrik Modin också, Rickard. Assisterande kapten, och de vann där. Han är faktiskt med i Triple Gold Club. Han har vunnit VM, OS och Stanley Cup. Vad står han i för dig?
Ja, men Fredrik Modin var en sån där... alltså laglojal, oöm kille som verkligen man kunde sätta in i alla situationer. Han hade ett fruktansvärt bra skott. Han var stor, och för den tidens hockey var han perfekt. Det här var ju innan lockouten då, och det var det sista som hände innan lockouten, och ja. Man gick till nya regler. Jag kommer väl ihåg den här finalserien, för jag var på sommarläger borta i Minnesota, så jag följde de här matcherna då på bra tid, och jag minns framförallt den här match 6 som var i Calgary, att den matchen skulle ju Calgary bara vinna, och Tampa gjorde det fantastiskt. De hade ju egentligen ett bättre lag, och den som jag imponerades av mest var Vincent Lecavalier, som var helt magisk den här säsongen och det här slutspelet, och var någon som jag tittade väldigt mycket på och försökte liksom plocka delar ur hans sätt att spela. Men sen så, som sagt, så ändrades ju spelet efter den här finalserien, att man öppnade upp och det blev mer powerplay, eftersom man försökte få bort hakningar efter den här långa lockouten. Så det här var en kraftmätning, hela den finalserien, och det svider ju fortfarande i hela Kanada, eller inte hela Kanada, men i Calgary, att man inte lyckades vinna den här, för ja, de var så nära alltså. Det var verkligen en häftig finalserie även den här.
Ja, sannoliken. Jag tror att Erik har kommit på det. Ja, precis.
Ja, det var Martin St. Louis lår jag tänkte på.
Okej.
Okay. För när jag var faktiskt och jobbade borta i Nordamerika för några år sedan med målvaktsträning, då hade jag St. Louis som skytt i 3 dagar. Det är bland det coolaste jag varit med om. Så extremt vältränad. Han gick upp, stekte sina scrambled eggs och lite annat smått och gott. Och hans lår, alltså lägger vi ihop våra 4 lår, då får vi ett Martin St. Louis lår. Alltså extrem bål- och benstyrka på den killen. Och han ville sätta varje skott. Så det var en utmaning för målvakterna. Och den andra grejen som jag kom på efter rosbågarna, det är att Fedotenko som gjorde 2 mål i match 7, han vann ju en Stanley Cup till med Pittsburgh 2009. Så han var en sån här clutch player som har vunnit Stanley Cup 2 gånger.
Ja, du vet att jag är nyfiken, så jag måste bara fråga, vems lår du exkluderade? 4 lår sa du. Var det mina eller var det Rickards?
Ja, så här 4? Nej, alltså du Niklas Gide, jag såg några fysbilder på dig igår. Jag har aldrig sett dig i bättre form. Så i det här fallet så tänkte jag faktiskt Valles 2 ben som de är nu, inte när han vann SM-guld, och så mina 2. Där har du ett Martin St. Louis-ben.
Ja, som alltså fick vinna Stanley Cup en gång. En som dubblade där, det är ju Patrik Bengan Hörnqvist. Har vunnit 2 gånger om just med Pittsburgh Penguins 2016 och 2017, och även vunnit VM-guld. Han har ju det där som krävs. Det där är bäst när det gäller känslan och instinkten, och han har inte givit upp hoppen om att vinna fler titlar. Patrik Hörnqvist som tränar på hemmaplan just nu för att förbereda sig för ett eventuellt nytt slutspel med Pittsburgh, ett slutspel som ju är väldigt speciellt. Susanne Sjögren har träffat honom för att prata om just detta.
Crosby looks ahead, Hörnqvist looking for the hat trick, he scores! Now there's a shower of chapeaus on the ice for the Swedish Patrik Hörnqvist.
Vad innebär slutspelshockey jämfört med grundserien?
Nej, men det är klart, det är då allt står på spel, och det vi har spelat och tränat för hela säsongen och kommer in i ett slutspel. Jag kollade på St. Louis förra året, de låg sist vid jul, och sen i mitten på juni så har de vunnit den största trofén du kan vinna inom hockey. Så att när väl slutspelet börjar, då kan allt hända, och det är det vi spelar för, och det är Stanley Cup alla vill vinna, så att slutspelet betyder ju såklart otroligt mycket.
Mm. Vad förväntas av er spelare i ett slutspel?
Ja, det är höga krav. Framförallt om man spelar för ett lag som Pittsburgh som ja, typ måste vinna, då är det bara det som gäller. Så att det är höga förväntningar, men det är sådana lag man vill spela för och göra en själv till en bättre hockeyspelare och bättre person. Mm.
Är det mycket som ändras när ni går in i slutspelet? Rutiner och så?
Nej, inte rutiner ändras inte, men det är klart, man möter ju samma lag i kanske 7 matcher, så att det blir mycket fokus på vad de gör, och man måste ju ändra sitt eget spel lite till vad de andra gör mot oss. Så att det blir mycket mer taktiska ändringar under ett slutspel istället för att möta 3-4 olika lag under en vecka. Då möter man ju olika system, och då kanske man går in på just deras lagstyrkor och svagheter, men i ett slutspel måste man hitta lösningar, för de vet ju vår styrka, och då försöker de bryta ner den, och då får vi hitta andra möjligheter och gå igenom deras lag på så sätt.
Mm. Är det mer tjuv och rackarspel?
Jo, men det blir det ju. Man, som sagt, man möter ju samma lag så många gånger, så att man lär känna, man står bredvid någon på teckningen för 100:e gången. Det är klart man får ett hat mot det andra laget, det får man.
Du, hur märker man på de här riktigt stora spelarna som Malkin och Crosby att man går in i ett slutspel?
Alltså, intensiteten går ju upp, och det är det här vi spelar för och tränar för hela säsongen, och det är nu man äntligen kan vinna någonting, och så känner ju de också. Att, och ju äldre man blir, man vet ju inte hur många chanser man får att vinna en Stanley Cup eller till och med få komma med ett slutspel. Det är, man tar det kanske lite för givet när man är mellan 20 och 30 och går till slutspel varje år, men sen när man kommer upp i åldern då märker man verkligen att kanske är sista chansen man har ett slutspel, och då vill man ju ta vara på den. Men tillbaka till frågan, Malkin och Crosby, de är ju samma personer som dag ett, som dagen innan sista finalmatchen, så att de är ju fullt fokus, och de har varit med förut också, och det tror jag betyder mycket till slutspel, att man har ändå lugnet men ändå kan rampa upp intensiteten.
Vad händer med dig i slutspel?
Ja, inte mycket. Nej, det blir ju samma sak där. Utan man vet ju vad det handlar om. Och det är klart, man går ju på tårna och vet att det är liv, på liv och död där ute. Men det är sådana matcher man vill spela och den miljö man vill vara i om man ska spela sin bästa hockey.
Hur mycket älskar du den intensiteten?
Ja, det är det bästa som finns.
Vad gör du för att liksom hålla skärpan under den här tiden? För plötsligt kan det komma ett besked att ja, men nu bestämmer vi för att vi ska avsluta säsongen. Går det ens att hålla skärpan så här?
Jo, men det tycker jag. Så jag börjar köra min vanliga fysträning och man håller sig i form och man kanske inte bygger upp kroppen på samma sätt som man gör om man har hela sommaren, utan nu kuggar man i kanske lite där man var precis när man slutade, så man håller mer igång sin träning på kanske lite högre temposaker och sådana bitar i fysträningen, och jag tycker det funkar jättebra.
Hur mycket kontakt har du med dina lagkompisar?
Nej, vi brukar höras en gång i veckan på videomöten och ja, prata mest och se hur alla mår och hålla humöret uppe på alla och ja, prata och se om hur dialogen går där borta. Nu har vi inte hört så mycket de senaste veckorna, men som sagt, det kan ju hända när som helst och hur som helst. Så att, vi alla är redo att börja spela.
Hur lång tid behöver man på sig för att få ihop laget och liksom komma på is och är redo att köra igen om man nu beslutar att sätta igång säsongen?
Det är en svår fråga, men jag tror vi alla känner samma där, att vi vill, om vi får grönt ljus, då tror jag alla hoppar på första bästa plan och bara vill börja spela på en gång, för vi alla står här och väntar på att få ett besked och vi alla är i form och vi alla är redo att spela, så att sen är det klart man behöver ju några isträningar för att inte kanske dra någon ljumske eller sånt där, men jag tror att om det händer så händer det väldigt snabbt.
Ja, han vill samla nya titlar, Patrik, i Bengan Hörnqvist. Vilken vinnare alltså, 2 Stanley Cup-titlar och ett VM-guld hittills för honom. Och just det där han är inne på i reportaget med Susanne Sjögren, att man får ett hat mot de lagen man möter i ett slutspel. Hur mycket känner du igen det, Rickard?
Ja, det känner jag ju igen såklart.
Mycket.
Det är det som är charmen och hemligheten med att man ska... Dels ska man kunna skilja på saker och personer, alltså man hatar inte personen så sätt, men man hatar hockeyspelaren som man måste alltså besegra och ställs emot, och man använder det som motivation också, att den här personen som jag tittar i ögonen varje tekning nu, som kan pågå upp till 2 veckor, den ska jag ha övertaget på mentalt. Så det är bara att gilla det mentala spelet där. Och vissa är bättre eller sämre på att hantera det. Och Patrik Hörnqvist tillhör definitivt kategorin som är bättre på att hantera det än andra. Och det kan jag känna som är en grej som man saknar. Alltså den totala dedikationen under ett par veckor där man bara ska gå in för att besegra ett lag. Det är speciellt inom hockeyn, just det här med bästa av 7. Med den fysiska... elementet som är inom hockey. Alltså det blir någonting som är väldigt, väldigt speciellt. Och ja, det är klart att man saknar det när man hör honom prata om det och när man ser i ögonen. Jag känner igen mig, det gör jag. Fast det var ett tag sedan.
Ja, du får berätta lite vad du hade för knep då, Rickard.
Men det blir ju olika på olika motståndare. En del var det ju bättre att ligga nära på så sätt och försöka irritera, och en del var det bättre att bara försöka hålla sig undan från och inte reta upp. Så det var lite olika beroende på vad man hade för roll i laget, beroende på hur matchserien stod och vägde. Så vi pratade ju ofta om, jag och Erik och i Färjestad, där, att man inte skulle liksom ge motståndarna någon energi, varken när man vinner eller när man förlorar. Och själva hemligheten för mig var alltid att man inte skulle försöka bli för glad när man vann eller för ledsen när man förlorade, utan hålla sig på en jämn nivå, vara den här jobbiga som kommer tillbaks hela tiden oavsett vad som händer, och hela tiden ge allt och liksom se det inte bara som en match utan som en lång serie, och inte försöka bli allt för bortkollrad i resultaten som svänger fram och tillbaks under en sån här härlig matchserie som vi hörde om, som Niklas Holmgren berättade om tidigare, mellan Calgary och Tampa där i Stanley Cup-finalen. Det var ju verkligen en sån som... Alltså spelarna, de var ju så trötta på varann när man kom in i match 5, 6, 7 där, så att de orkade inte ens bråka varje gång, utan de hade nästan gett upp. Men det var ändå lika fysiskt. Och när matchserierna kommer dit, när man liksom har fått bort det här värsta tjafset emellan och tuppväckningen, utan bara spelar, då är hockey som allra, allra bäst. Men det tar ganska mycket att det ska vara så pass jämnt och att det ska gå så pass länge i matchserien, om man ska ha kommit över några nivåer och några svängningar innan det blir det. Men när man får den styrkebalansen mellan lagen som är så pass jämn, då tar det fram det bästa ur de bästa spelarna oftast också. Det är det som är så himla underbart, att se de som klarar av att spela på den nivån. För det är så man separerar en bra spelare från en fantastisk spelare i mina ögon.
Och vill ni se den bästa genom alla tider, kolla på The Last Dance, Michael Jordans sista säsong i Chicago Bulls. Ni har säkert redan sett det, men ni som tittar och lyssnar, där är det från insidan hur det går till. Michael Jordan, extrem tävlingsinstinkt. Men när jag hör Patrik Hörnqvist, när jag har hört från insidan hur han konfronterar Sidney Crosby också när det kommer till saker att diskutera. Alltså den vinnarinstinkten, Hörnqvist älskar man ju att se, men titta på The Last Dance också. Få en inblick i exakt det Rickard Wallin pratar om här.
Och vi dansar väl vidare i Viaplays hockeypodd också med Viaplays hockeyquiz. På tal om tävlingsinstinkt så har vi ju sett det från NHL-stjärnorna att det här betyder mycket. Idag är det dags för Young Guns att ge sig på en duell i Jonathan Lindqvist i Viaplays hockeyquiz. Och det handlar om Adam Boqvist, Rasmus Sadin och Rasmus Dahlin.
Innan vi börjar, det här är väldigt enkelt. 5 frågor för resten att vinna. Vi har en utslagsfråga som behövs. Jag brukar alltid be om en favorittippning. Så vem tror ni tar hem det här av er tre? Är det någon som tror på sig själv?
Nej.
Alltså fan. Nej.
Jag tror Sandin är vass på det här.
Ja, jag tror, jag hoppas också på det.
Han är så dem och pluggat nu.
Var han som drog ihop det här?
Ja. Ja, det är pressen på Sandin då. Helt klart.
Det är det.
Jag tror vi kör igång då. Fråga 1. På dagens tema. Vem var den yngsta svenska backen som spelade i NHL den här säsongen? Vad snabbt det.
Är du klar? Ja. Är ni klara?
Ja.
Vårt lite var snabbt, du får bara visa. Där läser vi Björn Fot, Tobias från Sandin så läser vi. Björn Fot ser på scorecarden där. Ja. Rasmus Dahlin har Adam Boqvist. Det var fel. Rätt svar var Tobias Björn Fot. Den enda svenska 0-1 som spelar den här säsongen.
Spelar ni i början eller slutet på säsongen?
Början. Tre matcher sen var lurig. Ni tre var ju alltså andra, tredje, fjärde yngst. Men han var yngst. Okej. Fråga 2 här. Här är det närmast vinner. Enligt Börje Salmings egen självbiografi. Hur många styng fick han sty under sin karriär?
Nu kommer några jättefel säkert.
Ja, det är ju närmast.
Sandin kommer ha rätt i allt, buddy.
Nej, det här kommer att vara tokfel.
Ja, det är sant. Det är lite press. Det är ju fördel dig där.
Ja, det är fördel.
Ja. Ja. Vi börjar med Sandin den här gången då. Du har som sagt lite press på det. 400 läser vi där. Från Sandin. Då tar vi Boqvist då. Ja, vi tar Alin kommer här med 210. Boqvist har 170. Rätt svar var 600. Så att Sandin var ju klart närmast.
Var då?
Lilla stingen.
Ja, han drog ju 300 i ansikten och fick en skrift där. Hur många stingen i sig? De var flest av er.
Jag var 7 kanske.
Ja, jag
var
väl
10 steg.
Ja, 10. Jag hade runt 7-10 där också någonstans.
Säg 8 då, så du vinner den också då. Då vet jag vet ju att Erik Karlsson är en spelare som jag alla kollar på. Så vi ska kolla hur bra koll ni har på honom och hans vanor. Fråga nummer 3. Sedan Erik Karlsson började spela NHL så har han ätit samma sak inför varje borta match. Spaghetti och köttfärssås med ketchup och en extra tallrik med en av 3 saker här. Ni får 3 alternativ. Vaniljglass med kolasås, kyckling med ranchdressing eller parmesanost och gräddfil.
Boqvist, den kan ju du.
Extra tallrik.
Ja, det
här kan ju Dahlin.
Ja.
Jag får se hur mycket pratar.
Ska jag ta fram här då?
Ja, kör den. Du gissar på allting med 3. Parmesanost och gräddfil.
Ja.
Vad har vi från Dahlin? Glass trodde du på. Och Sandin tror på.
Ja, jag trodde också på glassen.
Ni är alla fel. Erik har alltid en extra tallrik med kyckling och extra mycket ranchdressing. Riktigt äckligt.
Jag hade önskat att han tog glass. Jag också kunde börja käka det.
Nej.
Käkar vi alltid samma käk, inget så här kul.
Inget kul.
Jag vet inte om det här var så jävla kul. Men... Okej. Okay. Vi tar en annan kille som jag gissar att ni har kollat ganska mycket på. Det här är närmast vinner igen. Fråga nummer 4. Vilken flex har Victor Hedman på sin klubba? Närmast vinner.
Jag försöker hitta öppna luckor att skriva på här. Men...
ja, det är inte så många siffror som skriver.
Nej, faktiskt.
Mm. Så ni får inte ha rätt nu, va?
Nej.
Nej, då är han klar. Då blir det bara om bronsmedaljen sen då. Eller silvermedaljen. Ja, men vi börjar med Sandin då. Då läser vi hundra. Då. Från Bokvist så läser vi.
105.
105. Och från Dahlin så läser vi 90. Och vi har närmast svar från Aron Bokvist. För rätt så var det 122.
Järnspett.
Hans klubba ser ju ganska whippy ut liksom. Men...
Är inte du också på 122, Dahlin?
25.
Vi får fråga om ni kan få testa och flexa den här nästa gång ni möter Tampere.
Vad står det nu då? 2-2-0?
Jajamän, så det är mellan er två om segern här. Eller... Dahlin får snöa till siffrorna.
Ja.
Här är lite lurig kanske då. På segern. 2 Sandin, 2 Bokvist, 0 Dahlin. Den enda som har fått 0 någonsin i frågesporten är Bäckis. Så du måste slå honom i alla fall. Fråga nummer 5. Ranka er tre efter snitt istid i boxplay per match den här säsongen. Mest istid i boxplay.
Ja, boken har ju inget.
Schysst. Och skriv alltså ner det. Det namn ni tror snittar mest BP-tid per match skriver ni först. Och sen två och sen sist den som ni tror snittar minst.
Men då sa du PK. PK va?
Ja, exakt. Numerärt underläge som det hette förra världen. Då måste man ju sätta alla tre för att få poängen.
Har du mycket eller Dahlin? Vet jag inte. Ni vet ju mitt svar i alla fall, om jag har mycket eller inte.
Ja, men jag tror vi börjar med Dahlin då. Du är faktiskt du är avhängd så att du börjar. Jag läser vi Sandin, Dahlin, Bokvist. Okej. Okay. Vad läser du från boken? Vi läser Dahlin, Sandin, Bokvist. Och vad läser vi från Sandin?
Dahlin, Sandin, Bokvist.
Alltså jag hade ett PK-byte i år.
Jag kan meddela att vi har fått rätt svar från Dahlin. Det är så här. Det här
men va?
Sandin hade 16 sekunder, Dahlin hade 6 sekunder, Adam du hade 1 sekund. 41 sekunder i 41 matcher. Det är 1 sekund.
Bra defense, Kamar.
Då måste jag
glömma. Det är sjukt.
Kommer du ihåg det?
Alltså, 1 sekund. Det är svårare att få 1 sekund ju.
Ja, men alltså,
det är imponerande.
Det är snyggt.
Men du, vadå, är det... Jag hade ju dock ett långt byte liksom.
Men det är snitt.
Ja, det är snitt va? Ja, okej.
Okay. Jaha, det är snitt.
Då spelar du rätt mycket, Sandin.
Ja. Ja, absolut. Okej, okay, då behöver
vi... Det var ju den där spel också.
Vi behöver en här då. Eftersom att vi har 2-2-1. Du fick ju spräcka målan där, Dahlin. Snyggt. Men utslagsfrågan mellan herrarna Sandin och Bokvist. Dahlin får svara också för att styla om du kan. Hur många Norris Niklas Lidström?
Hur många
Norris var Niklas Lidström?
Men det här ska man ju kunna, annars är man ju...
Ja, så det här får du inte säga. Vad snackar du om?
Tänk om Dahlin tar den här och inte jag och Sandin då?
Ja, då är han med igen. Dahlin, du får börja då. Du är med om du sätter den här. Vi gör special.
Nej, Sandin får börja.
Nej, men Dahlin, nu får du börja.
Men du är så självsäker, ja.
Nej, det var inte det jag menade. Jag hoppades på att jag kan.
Vi läser 7 från Dahlin. Vad läser vi på Sandin? 6.
Yes.
Vad läser vi från boklist? Vi läser 7 och vi har en vinnare. För det är helt rätt.
Nej, men fy fan.
Bara Boklist skriver in och levererar.
Det här tror jag inte.
Nej, gratulerar.
Dagens snygg tavla du har där bak, Dalin.
Va?
Dagens snygg tavla du har där bakom.
Jag har du gjort den själv?
Nej.
Men kör du till mig snart. Nej, men Sandin, det där var lite pinsamt gjort alltså.
Ja, men hörde du vad jag sa? Så där borde man ju kunna, men det sa inte att jag kunde det.
Ja, okej.
Okay. Ja.
Vi måste ha en seger i boken. Vad säger du om din insats här? Du levererar.
Ja, fan, den här boxplay-frågan var inte så svår direkt.
Alltså, du kan ju bara haft ett enda byte.
Alltså, jag vet inte som jag hade ett. Det måste bli så att man kom in från...
Ja.
Tagen alltså kommer från ut... Nej, inte fan.
Ja. Andin då, du var ju favorittippare här.
Ja. Ja, faktiskt. Distraherad.
Jaha, ursäkta.
Min lagkamrat här bredvid spelar som en kratta, så att han, jag blir väldigt distraherad av han.
Dalin, vad säger du om din insats här då?
Nej, jag är ju lite besviken, men kom inte sist i alla fall.
Ja, det är sant. Du kunde Liras fråga, det var det viktiga.
Ja, varje vecka alltså via Place Hockey Quiz vinnare Bokvist den här gången. Så härligt ut där i golfbilen också, men Sandin, man får se upp när man åker golfbilen nu, Erik.
Ja, men nu är det dags att byta ut de här golfbanorna mot puckar. Jag blir så otroligt sugen på att vi ska dra igång världens bästa hockeyliga. Framförallt när man hör spelarna, den här glädjen, och de håller på att pika varandra lite grann. Exakt som det är i ett bra, välsvarat hockeylag. Och vi kommer att koran vinna. Det är uppe på 99,9% att NHL kommer att avslutas.
Ja, men troligtvis utan publik. Och absolut senaste nytt nu från TT är att SHL också förbereder sig för ett mardrömsscenario då. Fast ligan inte startar förrän om 4 månader, så förbereder man sig för att spela en hel säsong utan publik nu. Det är senaste nytt då som TT har avslöjat. Och Mikael Marshall som är vd för SHL är som säger detta. Och Luleå tidigare kommenterat att det skulle de inte fixa att spela en hel säsong utan publik. Så att det är något vi kommer följa upp via Place Hockey podcast nästa vecka också. En kort kommentar på det, Rickard.
Nej, det är ju verkligen en mardröm. Att idrotten är ju viktig, men den är framförallt viktig för att man får känna sig delaktig som när man är på utsidan också. Så att få in publiken på något sätt, det är ju klart att det är ju prio ett såklart. Att starta är en sak, men sen måste man få in publiken igen för att det ska bli som vanligt. Och idrotten är ju tänkt att det ska vara en liksom... tänker jag, för folk i allmänhet, inte för de som håller på med sporten, ska ju vara en tillflyktsort och inte bara någonting som man ser på TV. Då blir det inte samma sak.
Nej, vi hoppas att det där löser sig, och inte bara idrott och Sverige utan totalt sett. Jättetack till dig, Erika, och till Erik. Vi har pratat en och en halv timme nästan nu i ishockey, när det inte spelas som
ishockey. Jag vill ha mer!
Underbart, det har varit NHL, SHL, STHL, Hockeyallsvenskan och mycket mer. Hoppas ni har njutit av detta också. Vi kommer tillbaka nästa tisdag 18.00, och imorgon så finns det även ute i podcastformat på I Like Radio. Det här var podcast nummer 280, och vi var väldigt glada att ni var med oss. Och kom ihåg nu, en för alla, alla för en.
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.